Podplay.
Vi överlevde chemtrails, dieselavgaser, sopberg, miljöutsläpp och förbanne mig ska vi överleva ett riksdagsval också. Det här är podden Inaktuellt med Jonas Nilsson och Hans Wiklund.
Va?
Han gick in i fel dörr.
Ja.
Sveriges enda podd som toppar poddlisterna och tack vare eller på grund av att vi inte har någon producent. Davva har ju avgått, va?
Har han?
Ja, men alltså
nej, inte... vi har inte sett honom på länge, det har du faktiskt rätt i. Nej. Men kanske verkar han i det dolda.
Ja, jag tror det faktiskt. Eller? Ungefär som spindoktorer och lobbyister och skit som egentligen avgör vårt riksdagsval.
Ja.
Glöm inte vad du hörde först.
Nej.
Det är lobbyisterna som styr Hans. Vare sig de limmar fast händerna i kärnkraftverk eller hittar på att vi ska ha elbilar från Dalälven och norrut.
Ja. Nu går vi in här i valveckan, Jonas. Ja. Det är ju ganska hårda tag nu debattmässigt och på andra ställen. Att ingen lägger ju riktigt fingrarna emellan och man anar ju en sorts polarisering. Intressant. Det, antingen så ska vi då fortsätta låta regeringen och köra landet åt helvete. Alternativt så skänker vi bort landet till Rysslands vänner och nazister ungefär som salig åminnelse, om du kommer ihåg Franz von Papen, minns du honom?
Ja.
Som ingick i Hindenburgs regering i Tyskland på 20- och 30-talet.
Han hade blåbrunare mule än en älg. Hörde om den där älgen i veckan som rev ner valaffischer i Stockholms innerstad? Och han riktade sig in på Moderaternas valaffischer. Det var Kristersson som han tyckte var en dräkt älgkorn, och så gick han lös med klövarna den här. Han hamnar på tv den här helgen.
Ja,
nu ska han leda partiledarutfrågningen i Agenda sista veckan.
Kanske lika bra. Jag tycker de har skött, Agenda har skött partiledarutfrågningarna ganska bra faktiskt. Det var väl en liten missräkning när den ena var sjuk under när Norsi Dagostar var gäst. Men,
ja, vi har tagit upp det.
Ja,
men
det gjort,
den här podden vinnlägger sig om att ha som ett adelsmärke att vi har ingen inte fast vid något gammalt. Vi har inga hang-ups. Utan vi blickar framåt. Vi är visionärer, Hans.
Ja, lite grann. Ungefär som Morgan Johansson som då utser Kristersson, Moderaternas Kristersson, till en nutida von Papen. Och vi har ju pratat om Franz von Papen. Han,
här kommer du med dina andra världskrisreferenser.
Ja,
jag håller mig för god för jag har ju gått vidare.
Ja, fast det här är ju saker som du vet. Jag tänkte bara upplysa lyssnarna redan. Du kan ju det här som ett rinnande vatten. Men
tyvärr.
Von Papen, han var ju då en, ska vi kanske säga, ganska misslyckad politiker. En adelsman som stred i första världskriget. Han var gripen för spioneri. Det var ingen krigshjälte om man säger så. Det var ingen Göring om man säger så.
Det var ju preussarnas Stig Bergling. Han var en jävla femte kolonnare. Han skulle åtalas för fanflykt och skjutas i gryningen ner i, vad var de sköt, en massa krigsfångar. Sån här går jag och tänker på. Efter Versaillesfreden kom ju tyska armén hem.
Mm.
Och de sköt en jävla massa desertörer. Det hittades ju på en massa kampgrupper bildade som man sköt folk i allmän oordning. Stuttgart.
Ja.
I Stuttgart sköt man folk som, alltså de fick ont i armarna så mycket sköt de folk, Hans. Fan, otäckt. Det här ska ni berätta om i podden.
Ja, vi berättar om det i podden.
Ja.
Von Papen, han var ju faktiskt åtalad under Nürnberg-rättegångarna, dock frikänd. Man ansåg att han inte hade med saken att göra. Å andra sidan så var det ju så då. Han ingick i Hindenburgs regering 20-30-talet, och efter att nationalsocialisterna med Hitler har gjort ett synnerligen bra val samtidigt som regeringen utgjordes av adelsmän som saknade helt stöd i riksdagen, va? Så lyckades Papen, han manövrerade sig till rikskansler, men utan stöd då i riksdagen så var det lite grann av en pappersdrake, och så småningom så fick han sin budget underkänd, och genom politiska förvecklingar och så vidare så kunde Hitler så småningom glida in på en räkmacka så att säga, och sen anser man då att von Papen tack vare sin inkompetens och sin godtrogenhet hade lagt vägen för Macht über Namen 1933, om man ska sammanfatta historien lite kort sådär.
Exakt, ja, nu har jag att du sitter och läser högt ur Koranen där, Hans, men någonstans hittade jag ett sakfel, för jag går i polemik med dig här.
Ja, det får du så gärna göra, det är så trevligt.
Han var fan med aldrig rikskansler.
Nej, det var
han
inte.
Var vicekansler i en nazistisk regering,
så,
eller hur?
Ja, det stämmer, för att det var ju Kurt von Schleicher som blev rikskansler.
Mm.
Han blev sedermera däremot avrättad efter...
av misstag, han klev av fel tågstation, han klev av i Stuttgart.
Nej, von Schleicher, han var ju så pass obekväm, han var lite vassare än von Papen då.
De flesta var ju det.
Ja, jo, och så att under de långa klimarnas natt när Hitler gjorde sig av med Ernst Röhm så fimpade man även Schleicher i samma veva. Och min fråga till dig, Jonas, det här mordet får man väl säga på Ernst Röhm, var det ett hatbrott?
Du, De långa knivarnas natt som är ett historiskt ditt momentum i den tyska historien. Det var ju för fan värre än det indianöverfallet i Saskatchewan. Ja. När kanadensarna åker på någon sån här grej. Indianerna gick till attack och hackade ihjäl 10 pers på natt.
Jag är inte säker på att de är indianer och dessutom så kallar de för amerikanska naturinvånare. Okay. Ursprungsbefolkning.
De var klädda i Frölunda hockeytröjor. Så att det är någonting med amerikanska urbefolkningen att
göra. En av dem som misstänkte lik Willie Nelson, gamla haschtrumpeten på Wisconsin. Ja.
Vi ska återkomma till Willie Nelson. Han blev historisk i helgen.
Det är roligt för honom.
Han har inte bara sålt sina flätor till Pippi Långstrump fast de var gråa. Han har också blivit historisk som affärsman. Vi ska återkomma till det här, för nu har vi fan ett upplägg för podden.
Ja, lite grann.
Får jag bara se på din fråga?
Absolut. Om hatbrottet och Ernst Ström.
När SS går in och slaktar Ernst Ström på ett hotellrum i södra Tyskland därför att SA blev för mäktiga. Alltså SA, Schutzabteilung.
Jajamän.
Alltså det är, ja, motsvarar idag ungefär Moderaternas ungdomsförbund. Ja. Någonting sånt där, i mocka, shorts och skit. Så är det ju ett hatbrott. Men det har ingenting att göra med att Ernst Ström var homosexuell. Det var ju flera i nazitoppen som var homosexuella. Ja. Men han hotade där mot Hitler.
Aha.
Exakt.
Jag trodde att det var ett hatbrott i Jonas Gardelles mening, så att säga. Nej, utan det hade ingenting med det att göra, menar du?
Nej, du menar ett hotbrott, va? Det var Jonas Gardell som var så arg så han skakade i veckan. Han satt och skrev en sån här jätteviktig krönika om att nu är inte om vissa partier får som de vill, så kommer inte homosexualitet att vara ett asylskäl för att få stanna i Sverige.
Nej.
Och då är min enkla lösning på det här, tack för en fantastisk krönika, Jonas Gardell, som när du skriver att jag sitter och skakar medan jag skriver här.
Ja.
Då gör vi så här.
Gör vi podden medan vi skakar och skriver? Skriker?
Jag skakar så mycket så jag kan blanda groggar.
Jag
groggar.
Ser det, men det har ju för fan med fyllan att göra. Det är ju inte för att du är arg, nej.
Dava! Säg att vi har för fan alkoholås på podden.
Varför pratar vi om Kristersson och Van Papen för övrigt?
Nej, Van Papen. Van Papen var ju holländare.
Han var skridskåkare.
Han spelade Ajax på 70-talet. Okay. Den moderna fotbollens födelse, historisk referens. Googla Ajax, gott folk, men inget förbannat tvättmedel.
Nej,
men får jag bara säga att Gardell skrev ju att homosexualitet inte är ett asylskäl. Det är perfekt. Låt alla som flyr undan förtryckande vidriga diktaturer och som bekänner sig till gaykulturen, the gay community, låt dem flytta till Sverige, låt dem komma hit. De kan bo i Gardells sjurumslägenhet med utsikt över Mariaberget på Södermalm. Perfekt, lös det!
Ja, alltså, jag tycker väl i och för sig att Gardell har ju en poäng, men han är ju också kanske en smula naiv då. Man tror att så fort det kommer hit en ensamstående 8-barns mamma från Afrika och hon påstår att hon är lesbisk när hon dimper ner i Sverige, så ska man inte ifrågasätta det. Jag tycker att man ska kunna ifrågasätta det.
Men
och Gardells gamla vän på RFSL som skulle göra utvärdering av afghanska pojkar huruvida de var gay eller inte för att de skulle ha skyddsskäl. Han gick ju lite väl långt, den här RFSL-mannen.
Han gick ju lite väl trångt, han satte ju på dem.
Ja, det var väl för att pröva eventuell homosexualitet, och det hade han ju, och det gick väl ganska hyfsat för honom. Sen åkte han ju i fängelse i och för sig efter detta, och afghanerna blev utvisade, eller snarare utvisade blev de inte, för vi har ju inte lyckats utvisa en enda av de som ska utvisas.
Får jag citera Sara Lidman, en av de få husgudar jag har kvar nu när samhället faller pladask i gängkriminalitet.
Västerbottens stora dotter, ja.
Ja, Sara Lidman, va?
Nej, men.
Två fel gör väl inte ett rätt?
Nej, rätt.
Att det var en jävla kriminell person på RFSL, det förtar ju inte alla de flyende människor ur gay-communityn som rör sig över Sundsbron i detta nu.
Men som sagt, jag tycker väl ändå att man måste kunna ifrågasätta. Men i sak tycker jag att Gardell har rätt, och att nazisterna på den andra sidan då, som tycker att det här inte ska vara skyddsskäl, har fel. Eller?
Alltså,
jag fel nu?
Ja, vi har sagt fel ungefär 12 minuter. Podden är i full gång, välkommen till Inaktuellt. När Hans pratar om nazister, det är alltså den borgerliga oppositionen.
Ja, just det, precis. Vad de är med.
I veckan var det ju möte också. Peter Hultqvist, försvarsminister, han och Ygeman, hade ju ett möte om att ett oppositionsparti var ett hot mot, eller ett säkerhetspolitiskt hot mot nationen.
Ja,
de hade försökt få in Säpo till den presskonferensen. De var inte intresserade av att komma. Nej, är det inte Säpo som håller sådana möten och inte, inte ministrar i en sittande regering inför en valspurt?
Ja, precis. Nej, utan det var ju också lite trist att det var just Ygeman och Peter Hultqvist, båda två involverade i det närmaste spioneri vi har haft här i modern tid 2017, när man i IT-läckan från Transportförbundet hade läckt ut och så vidare.
De la ut svenska säkerhetsklassade uppgifter på IBM som hade någon jävla serverbank i Serbien, förmodligen sponsrat av Milosevic och några gamla krigsgeneraler från skogarna i Balkan. Där Zlatans morsa fick fly hals över huvudet till Malmö och resten är svensk fotbollshistoria. Alltså ska de prata om säkerhetspolitisk intervention, vad ska vara i nästa steg? Ska Annika Strandhäll prata om hushållsekonomi eller? Ska Morgan Johansson prata om vikten av att ha höga klackar i en talarstol? Han är avpoliterad. Morgan får inte vara med i valrörelsen. Han är ett säkerhetshot mot den socialdemokratiska partiapparaten.
Det är många som är. Magdalena Andersson är inte heller särskilt populär. Henne försöker de gömma i görligaste mån. Hon har sånt jävla humör tydligen. Hon blir ju rosenrasande.
Fast det gillar jag. När Löfven backade ut genom bakdörren till Mupparnas stora teaterscen, så går hon in och så igen. Hon läser ju lusen av folk. Varje gång hon håller ett tal, Magda, så skäller hon ut folk.
Ja, framförallt oss vanliga väljare som hon skäller ut.
Ja,
nästan allting är ju vårt fel.
Blanda inte in mig i någon jävla väljarstock. Jag är antidemokrat sedan många, många år. Som Churchill, demokrati, jaha. När den ena halvan förtrycker den andra halvan. Mm. Om det är krigstillstånd nu då, om det är krigsekonomi och kris och vi måste ha toppluva på oss för att inte frysa ihjäl i vinter. Varför sträcker inte Magda ut en hand och bygger en samlingsregering? Ja, krigssituationer kräva radikala åtgärder. Aha. Citat. Ja, vem är det? Vem sa det?
Van Pappen. Alltså, den holländske brodern till Van Pappen.
Nej, det är faktiskt Per Albin Hansson, en jävla duglig minister. När jag var barn röstade folk på Per Albin Hansson. Det var brinnande världskrig och farsan var frivillig. Eller Petris farsa var ju frivillig på Näset.
Mm. Som sagt, den här presskonferensen då, där som Ygeman och Hultqvist orkestrerade, var ju alla väldigt ointresserade av. För de var ju inte riktigt, funkar ju inte riktigt. Och som sagt, Ygeman fick ju fan sparken för spioneri mer eller mindre. Vad föranleder detta angrepp då på stackars SD-ledaren Jimmy Åkesson? Är han en säkerhetsrisk? Ja, han hade ju inte kunnat välja när han fick förslaget. Vem föredrar du? Putin eller Joe Biden? Och då hade Jimmy Åkesson inte kunnat välja här. Och det ansåg man då väldigt komprometterande. Ja. Om han får en fråga som inte skulle platsa på Lilla Aktuellt åt en sexåring. Vad fan ska han svara på det liksom?
Nooshi Dadgostar, denna fantastiska kvinna. Man riktigt ser klyftorna i samhället när hon böjer sig framåt. Hon fick ju frågan, vem föredrar du? Josef Stalin eller Vladimir Lenin? Mm. Och då sa ju hon också, men hallå, så här enkelt är det inte. För att citera Sara Lidman, två fel kan inte bli ett rätt. Hon kunde ju inte välja mellan Lenin och Stalin. Greider, han har valt Lenin.
Lätt. Inga konstigheter, men det är ju Göran Greider. Han står ju i en särställning i svensk politikerliv. Så att
jag
säga.
Ringde ju Sveriges Television här i veckan och så sa, nu har jag suttit och kollat på eran jävla statsfinansierade public service-tv. Och inte ett enda inslag där Göran Greider får uttala sig om varusen. Det är förbannat med trist. Alltså.
Ja, det är dåligt.
Jag vill ha, han är ju en del av rekvisitaförrådet på SVT. Ta in Greider så fort det är någon politisk fråga. Ja. Jävla duktig kille.
Jag är en väsentlig del av den här podden. Han vet ju inte ens att den här podden existerar troligtvis. Men han är ändå en husgud. Jag har en stor bild på honom. Bredvid den där på Joe Biden som jag har satt upp här bakom dig, Jonas.
Det är inte Joe Biden. Det är transpersonen Kamala Harris. Nej fan, det är Nancy Pelosi. Hon är Nancy Pelosi, hon har ju C-kupa för fan. Men grejen är så här också, Hans, att den där presskonferensen just nu, den var ju planerad.
Det var ju en liten dolkstöt.
Dolkstötslegenden. Ja. Googla dolkstötslegenden för att tala om när de avrättade folk i Stuttgart 1919 efter kriget. Ja, tillbaks till verkligheten, Hans. Mm. Det kan ha varit största PR-mässiga haveriet som några politiker gjort sig skyldiga till sen Ebba Busch uthärdade med att lura ett jävla utedass av den här demente Esbjörn som kom och gick lite i demensen. Hans släktingar stod ju bakom och hurra och skrek och vill kämpa på er. Vi kan blåsa den där gamla livets ordbruden på ett par miljoner. Hon uthärdade ju det där.
Ja, hon gjorde det. Hon har ju straff.
Tuff. Men hon har också straffats jäkligt hårt. Hon är inte bara nere på 5,4%. Hon har också jagats av Magdalena Andersson, statsministern som var på anger management's kurs i självaste Rosenbad. Mm. Inne på toaletten så har de en catfight.
Catfight. Magdalena har ju 20-30 kilo upp på henne och tryckte upp den där lilla räkan Bush mot pissoaren där inne och liksom väste i fan i våra valaffischer, bitch. Annars ska du få se på moppo.
Push in the bush. På tal om valet och sånt, Hans.
Ja, det är ju snart val, Jonas.
Ja, exakt. Vi måste ju ta upp det här. Alltså. Det är valtider. Och ta ditt förbannade ansvar, bla bla bla. Gå och rösta, även om din enskilda lilla röst kanske inte räknas så förbannat mycket. Mm. Nej, men du tvekade ju när du stod på din balkong på i centrala Stockholm.
Just det, jag stod lite som August Strindberg, du vet. Jag har ju en sån här hörnlägenhet med balkong som Strindberg hade där vid Drottninggatan.
Ja. Problemet var att Strindberg såg ut över hans, alltså, människomassor, arbetare med kepsar som jublade när Strindberg skulle släppa Röda rummet och för en gångs skull föra arbetarklassens talan i svensk, i en svensk litterär kanon. Jajamän. Du såg ut över missbrukande afghaner och folk som snodde elmoppar och allmänt...
Ja, det är rörigt nere på Odenplan där jag bor nu för tiden. Det är det faktiskt. Men jag kunde ändå avhålla mig från att slänga en snorloska ut lite i blindo. För den vet man inte var den träffar någonstans. Träffar fel person så är man ju rökt sen.
Det är mäktigt när du står på din balkong. Mm. Lilla Mini står bredvid och gläfser ungefär som Adolf Hitlers hund Blondie. Eller vad heter Kristerssons tax? Kristerssons tax. Den som är längre än Kristersson.
Lasse.
Exakt. Nej, men att, sen när
jag tror inte Kristersson kan någonting om hundar faktiskt. Han träffade ju min hund där uppe. Han visste inte vad det var för ras. Jag sa, det är en pitbull, Kristersson. Säpp och du vet, du öppnar kavajen och trevar efter tjänstevapnet.
Skjut honom för säkerhets skull. Eller vänta, vi döljer det här också. Låt han åka bil med Lars Vilks gamla säkerhetstjänst. Oh. När du står på... och håller ditt borgårdstal. Ja. Historisk referens. Gustav den femte höll ett borgårdstal där han retade upp varenda bondjävel. Nej, inte för att han var gay och spelade tennis med smågrabbar. Han ville ju rusta upp den svenska armén. Och det var ju bönderna emot. Det var ju de som fick betala skiten på den tiden. Det var ju, fanns ju inte ens beredskapsskatt. Det är ju någonting som Damberg fan har hittat på nu. Ja. Vill ni ha en armé, gott folk, om ryssen kommer, då får ni betala beredskapsskatt. Ja. Jaha, vi har inte råd efter de här elprishöjningarna.
Nej, inrikesminister Damberg, han utgöter för övrigt på nyheterna här så som igår när jag lyssnade. Och man har ju kommit på nu att det som driver gängvåldet och kriminaliteten i våra så kallat utsatta områden, det är ju tydligen narkotikaförsäljningen. Och hur kommer då narkotikan in i Sverige? Är det så att vi odlar opium här i landet? Nej, det är det faktiskt inte. Det kommer in över gränserna. De kommer på, kanske måste stå någon jävel vid gränsen, typ tulltjänstemän, och vakta så att inte vem som helst tar in vad som helst i landet. Och då sa Damberg, vi ska anställa 100 nya tulltjänstemän. Ingen av dem ska ju stå på plats givetvis, utan de hade administrativa sysslor någonstans annars. Men det är ju där lite grann problemet ligger. Om vi inte har helt öppna gränser, det har varit ganska lång gräns i det här landet tror jag. Men när det till och med är öppet över till Danmark och danskjävlarna kan liksom skyffla över vad som helst till oss.
Jag har öppnat mitt hjärta, Hans. Men ja, det var inte meningen när Reinfeldt beordrade svenska folket att vi skulle öppna våra rövar för att bli påsatta dygnet runt. Så här är det. Öresund, när de äskade resurser och nya statliga bidrag för polisen och tullväsendet. Mm. Generaldirektören för Tullverket, jag har lyckats förtränga hennes namn, men hon är ju könsinkvoterad självklart. Nu är det trots allt Sverige, nådens år 2022. Mm. Så sa de att vi har de resurser som vi behöver.
Vi klarar oss alldeles utmärkt.
Tullverket vill inte ha mer resurser för att kunna anställa mer folk. Nu får politiker in och säga, ni måste ha 100 pers till. Jag vill bara säga någon sak som svenska folket inte vet. Det är att Öresundsbron är ju obemannad på tullpersonal från 22.00 till 06.00. Det är för fan bara hyra en bil i Christiania, rensa ut Majan, eller vänta, behåll Majan i bagageluckan och rusa, åk rätt in i Sverige.
Jonas, det skulle ju inte komma ut.
Fan också!
Nu vet ju alla om det där. Det är ju så tullen har jobbat hittills, att om vi bara mörkar att det är helt folktomt här nere så kommer ingen att tänka på att man kan köra in efter kontorstid med ett lass heroin.
Kan du bevara en hemlighet, Hans?
Ja, troligtvis inte, men försök.
Ring inte till din steroidpolare Jan Emanuel, för jag har en plan för att hindra folk att köra in över Öresundsbron och starta gängkriminalitet och klaner och skit i förorterna.
Hur?
Ring de där klimatextremisterna från Rädda våtmarken.
Där har du en idé.
Limmar de fast sig på Öresundsbron? Det är ju för fan perfekt.
Efter kontorstid så sitter de fast hela jävla bunten där.
Exakt.
Någonting säger mig att de kriminella inte är lika vänligt inställda som den svenska polisen, så att de kanske blir överkörda då med lim och allt, så att säga.
Så kan det nog vara. Hörde du förresten att återställ våtmarker, de som är en del av internationella rörelsen Extinction Rebellion. Mm. Alltså det här är ju medelklassungdomar som inte har så jävla mycket att göra förutom att få politiska poängen. De sitter på ost- och vinkvällar hemma i varandras andrahandslägenheter på Södermalm i Stockholm eller i Majerna i Göteborg eller på Möllan i Malmö. Det finns den här typen av konstnärs- och bohemliv har ju funnits ända sedan Edith Piafs dagar nere i Montmartre, oui, oui. Pigalle. Oui. Vad har du i Berlin? Kreuzberg, va? Ja, ja. Vad har du i Hamburg? Reeperbahn.
Ja. Va? Vad har du i...
I Piteå, ja. Kommunalhuset, samma sak. Nej, men de hade ju avbrutit sina blockader nu. Jaha. Och det var ju säkring.
Alltså de ska inte limma fast så länge.
Exakt, det är avbrutet nu.
Ja. De har en slut på lim.
Allt sitter i näsan på Torsten Flink. Mm. Nej, men de avbryter blockaderna med omedelbar verkan. Och det är då därför att, ja, på riktigt är det för att det är en PR-mässig jävla... inte en våtmark har räddats för att de har fått hela jävla, varenda hantverkare i Sverige och alla efter sig.
Nej, men det är principen, förstår Andersson.
Det är principen. Det var ju så att de avbryter nu blockaderna med omedelbar verkan. Därför att, jo, på riktigt har Jan Emanuel Johansson pratat med några regeringsrepresentanter och gett ett löfte till representanterna för återställ våtmarkerna, alltså limtassarna, att de ska få träffa regeringsrepresentanter i ett öppet samtal i riksdagen.
Jaha.
Och här står det i...
Före eller efter valet?
Så här står det. Återställ våtmarker har noga övervägt det här erbjudandet och väljer nu att med omedelbar verkan avbryta aktionsvåg 3 i väntan på denna dialog.
Ja, fan vad gott.
Ja, men sen kommer en dialog då. Ja. Det kommer nämligen ett propå ifrån Annika Strandhälls pressekreterare.
Åh, nej.
Annika Strandhäll kanske är Sveriges mest
överkvalificerade hårfrisörska.
Ja, någonting sånt. Hennes pressekreterare Tove Kullberg, hon skrattade nästan när hon talade ut i Aftonbladet här i veckan. När hon berättade, nej herregud, vadå, Jan Emanuel Johansson, nej, vi har överhuvudtaget inte bokat något möte med gruppen Återställ våtmarker.
Oh, men det kan ju vara så enkelt att hon inte vet att hon inte har en aning om vad som händer. Men det vore ju också taskigt om det är Jan Emanuel bara dragit en vals här.
Jag tror att han har dragit en vals. Han är ju poddämne korgen.
Får bjuda in honom.
Absolut. Hans, på tal om valspurt och allting, minns du Åsa Lindeborg?
Ja, visst, skicklig skribent på Aftonbladet.
Och skicklig skribent, stridbar
författare.
Just det, stridbar för...
Var hon som tog koll på Benny Fredriksson?
Ja, hon har ju faktiskt... Hon skrev ju väldigt hårt om att Benny Fredriksson var...
Alltså han som var vd för Stadsteatern, som gjorde ett bra jobb och var lite tuff mot folk.
Hängdes rent bokstavligt. Ska vi sätta honom i ett narrativ? Man kan säga att han var då Stadsteaterns SA-man, alltså någon slags von Papp, en vidrig diktator som han blev uttänkt framförallt i Aftonbladet. Hon har ångrat det här. Det är ju fruktansvärt tragedi.
Han försökte få någon form av lönsamhet i det där jävla spektaklet de håller på Stadsteatern.
Det skulle inte ens Lindskov klara av. Hon har fått lönsamhet på den här podden. Då dyker hon upp, Åsa Lindeborg. Sen avgår hon som kulturchef för Aftonbladet. Idag är hon friskribent och bor tillsammans idag med han som höll på Östersund några dagar när de var framgångsrika.
Benke Olsson, mycket skicklig skribent också.
Han gav ju DN ett ansikte innan Björn Wiman var inne och återställde våtmarkerna.
Men vart vill du komma?
Jag vill gärna komma hem till Åsa Lindeborg. Jag tycker hon är en fantastiskt stridbar person. Nu bor du med Benke Olsson. Skit i det, jag har förlorat kvinnor förr, för att citera tidigare nämnda August Strindberg. Hon är så rolig, Åsa Lindeborg. Hon är med i ett program på Sveriges Radio där hon beskriver hur man har sett på den så kallade populasen, allmogen, backstusittarna.
Dig och mig, Jonas.
Vi två, Hans.
Eller du och jag, fan också. Min svenska är inte bra, hörru.
Nej, du kan prata med Miljöpartiet Stenevi, hörru. Valaffischerna, har du hört det förresten?
Nej.
Miljöpartiets valaffischer, det är ju icke korrekt svenska.
Ajda.
Satsa på skolan, så var det ett språkligt fel i... Nej, vänta, det var ju... Vem var som skulle satsa på skolan i år? Alla partier!
Jaha.
Så här sa Åsa Lindeborg i... som programledare i Sveriges Radio i fantastiska krönikeprogrammet Norsken, Svensken och Dansken. Så här så sa Åsa Lindeborg hur man har sett på vanliga hyggliga knegar som du och jag, Hans, förr om åren innan man inte fick säga verklighetens folk.
Ja, men vad jag tänker också, det är intressant nu när du säger att det ena och det andra partiet säger att vi är för folk flest och vi är för vanligt folk. För 10 år sedan, före Brexit och Donald Trump, så skulle inget parti säga att vi är för vanligt folk och vi är för folk flest.
Va?
Det var ju
vad fan är folk flest för något?
Ett skämt att prata om de väljarna, eller prata om arbetarklassväljarna. Allting. Så idag vet alla partier, man kan inte vinna ett val om man inte får med sig arbetarklassen på ett eller annat sätt.
Breaking news. Va? Får du inte mer arbetarklassen?
Nej, får du inte mer de som röstar, så kommer du inte att vinna val. Nej, det är ju sin riktigt. Nej, men hon är ju skarp alltså.
Men...
eller har du någonting annat att säga?
Ja, men det här är ju det här är som att kliva av ett tåg i Stuttgart 1919 och bli skjuten. Vad säger du? För tio år sedan var det ett skämt att prata om arbetarklassen. Ja. Kommer du ihåg när Göran Hägglund började prata om verklighetens folk? Ja. De som förbannar med betalar det här välfärdssystemet.
Ja, vilka är det?
De som bor i områden där de skjuter gängkriminella. Inte kulturkrönikörer på DN och Svenska Dagbladet och Hakelius och alla jävlar som sitter och tycker i Steffo Törnqvist tv-soff. Utan riktiga människor. Mm. Om inte de har räknats för tio år sedan när Åsa Linderborg var en stridbar socialdemokrat. Och det gick ju så jävla långt så gick till och med i första majtåg för S.
What?
Ja, men om inte de räknat, vad tänkte de med då? Jag känner mig, nu känner jag mig som...
Känner du att det blivit blåst nu?
Jag känner mig som när jag läste en krönika av Jonas Gardell i Aftonbladet om att alla i gay-communityn ska få asyl i Sverige.
Fan, du skakar av ilska,
Jonas. Jag känner mig lurad, Hans. Ja. En som har lurat oss också. Nej, men är det inte bisarrt det hon säger?
Jo, det är möjligt.
Glasklart.
Ja, men jag kan inte jaga upp mig över sånt, Jonas. Jag har så mycket annat att irritera mig på.
Ja, men säg något då. Jag vill också ha fler saker att irritera mig på.
Jag skriver upp några grejer så kan vi ta dem redan i veckan här. Vi ska ju göra Inaktuellt en gång till.
Det är sant.
Jajamän, vi har ju två avsnitt varje vecka.
Kan du stoppa mina skaka händer, Hans? Vi är ju portade från tändstopet också.
Ja, jävla elände.
En som har varit jävligt glad i veckan, det är ju... Du nämnde honom förut, Willie Nelson, va?
Ja, precis.
Men det är sålt hans
gamla... Efter jag pratade om Frans von Papen.
Då har vi pratat om exakt.
Han gick loss från pappen ändå. Nürnbergrättegången hade inte ett skit på honom. Han kunde defilera därifrån. Visst, han hade hjälpt Hitler till makten, men sen så hade han inte gjort något särskilt för att vara med och inleda aggressionskriget i annekteringen av Österrike och så vidare.
Mm, glöm aldrig att finnarna sprang, han var väl Sanna Marins farfar, finnarna sprang i tyskarnas ärenden uppe på näset och sköt vilt på Göran Greiders grabbar i Röda armén. Det var väl inte okej, okay, alltså. Nej. Och sen ska jag också poängtera, Hans, innan vi får påskrivet igen. Du kan alltid mejla oss. Det är spam@hanshotmail.com. Hör av, men vi får ju massa skit här. Jag vill säga så här. Hitler och nazisterna hade aldrig majoritet i ett tyskt parlamentsval.
Nej.
Aldrig någonsin. Och där har du din von Papen.
Ja, precis.
Det var ju kilen in, va?
Jo, exakt. Men
de vaselin kunde... på priden, va? Ja. Den gled in där.
Ja.
Du, Willie Nelson, varför pratar vi om honom? Johan har sålt sina röda flätor från någon gammal fest, vad var det?
Ja, Willie Nelson känd för sina indianflätor, fan också, amerikanska ursprungsbefolkningsflätor och den där bandanan, han har ju också gjort sin förmögenhet på att sälja puk, va, till folk. Och dessutom är han ju en stor puffare själv.
Du får nog översätta ordet puk. Vi har många glesbygdslyssnare och många incellmänniskor som inte förstår. Kan du ta en kort kurs här i SFI? Vad är puk? Det är ju inte fulchack som polackerna säljer i Pildamsparken i Malmö. Det är något annat.
Nej, alltså puk är väl något slarvord för Mariana helt enkelt.
Ja, Mariana eller Maja som vi säger.
Jaha, vad är Maja för någonting? Nu får du nästan förklara. Vadå?
Maja, inte
en urdöd befolkning från Sydamerika.
Hon var ju statist också i en Madicken-film och sen försvann den här flickan ut i någon slags missbruksproblem. Dök upp 10 år senare som Pippi Långstrump. Aha, den här starka urfeministen, en slags modern Annie Lööf faktiskt. Mm. Nej, men hans Pippi Långstrump-fläte såldes på en auktion för 270 000 spänn. Och då undrar folk, kan man betala så mycket för dem? Mm. Visst att Willie Nelsons fläter hade ju klippts av honom under en riktig sån där sitt. Ingen riktig fest med
Johnny Cash, va? Hemma hos Johnny Cash och hans fru, June Carter. Men det är roligt, och sen har de legat i träda då tills de nu gick till försäljning. Det är kanske någon annan som köpte dem innan och så vidare. Men de gick ju för sensationella, vad sa du för någonting?
270 000 kronor.
Det är rätt mycket för bara gamla mögliga flätor. Men nu ska ni ju veta också att THC och de aktiva substanserna marijuana, det lagras ju i håret, va? Så att då kan du ju mala ner de där flätorna och kallar det för Willie Nelsons specialpuder och sen puffar du på dem.
Exakt, med en fränsmak av gorgonzola och gammal hårbotten. Ja. Nej, men Willie Nelson jublar inte bara över att han nu mera kör med löshårsfläten när han uppträder. Han är väl 90 år, gubben. Mm. Han har blivit mångmiljonär efter sin aktiva outlaw country. Nej, han är inte outlaw country, han är en jävla, han är möjligen parkerat fel och han har ju sålt.
Han är inte som sådana vi brukar spela.
Exakt. Han blev historisk i helgen, därför att i USA i helgen som gick så var det första gången som fler människor röker marijuana-cigaretter än så kallade vanliga cigaretter.
Tobakscigaretter, ja.
Det är ju en milstolpe, vad är det du säger? Det är ett vägskäl för amerikansk tobaksindustri. Ja. Och Willie Nelson och Snoop Dogg idag, den där gamla B-porrskådisen, de gör ju enorma pengar på det här. I 38 delstater i USA är det lagligt med cannabis som rekreationsmedicin.
Ja, precis.
De använder det som
vänta
folk
nu, rekreationsmedicin, det är en motsägelse. Men är antingen är det recreational eller så är det medicinalväxt. Men skitsamma. Så att det är medicin i vissa delstater och sen får du puffa hejvilt i vissa andra. Det roliga är ju att i takt med legaliseringarna så är även det illegala försäljningen av samma drog ökat. Så att nu jävla puffas det så mycket så att liksom, Joe Biden verkar ju kristallklar jämfört med de flesta andra rökande medborgare i USA. Jag är lite skeptisk mot det där, måste jag säga. Jag tycker inte det låter bra.
När den legala marijuana försäljningen rusar i taket så ökar även den illegala försäljningen av marijuana till absolut lägre priser. Men då måste jag bara fråga dig innan du håller någon presskonferens.
Ja, det är ändå kvaliteten du går på, inte priset.
Ja, men det vet man ju först efteråt. Fråga mig, jag har en kompis som heter Peter, han brukar dra en maja lite. Själv har jag aldrig provat. Jag brukar läsa Bibeln eller möjligen Koranen och gå och lägga mig tid. Så att jag hinner läsa Jonas Gardells krönika i Aftonbladet. Mm. Nej, men då faller ju pladask den här tesen som du lanserar för en halvtimme sedan.
Vilket var det? Vad fan, jag säger så mycket konstigt.
Ju mer medelklassen röker på och drar kola på helgerna, desto mer ökar skjutningarna i våra förorter. Ja. Då borde det ju vara så. Men faktum är, skjutningarna i amerikanska delstater, i amerikanska gettområden, som vi kallade för Chicago och New York City och allt vad det är, går ju ner. När narkotikaanvändningen ökar, den illegala försäljningen ökar, skjutningarna går ner. Ja, och det är precis tvärtom i det här jävla landet.
Jo,
sug på den.
Det är från ganska höga tal som man har en liksom väldigt, väldigt marginell nedgång i de stora amerikanska städerna, om alls någon. I Sverige har ju ganska låga tal ändå, faktiskt, även om det låter mycket.
Höga tal.
Blir du skjuten själv så är det klart att då är det av största betydelse. Men de flesta av oss blir ju inte skjutna och då är det ganska små siffror ändå.
Okej då.
Så då kan man lätt säga att oj, herregud, det var 10 fler mord det här året än förra året. Ja, det betyder egentligen ingenting.
Ja, men
jag är inte alarmist alls när det gäller skjutningarna.
Exakt.
Däremot så är jag lite besvärad av att vad som helst och vem som helst kan gå rakt in i landet efter kontorstid, Jonas. Jag visste inte om det här som du berättade i podden nu.
Ja, men att
tullen går hem klockan 5 och sen är det bara varsågod.
Öresundsbron är obemannad och framförallt, Hans, när du refererar till kontorstid, den halvslöa hängarslade medelklassen vet inte vad kontorstid är längre.
Men när är det kontorstid?
Inte vet jag, vi jobbar ju hemifrån för fan. Där var ingen kontor.
Är vi hemma?
Det här är hemma.
Va?
Och vi är hemma, Hans, på avsnitt 1 den här veckan av 2 i Inaktuellt. Hans, det är jävligt krångligt hur de här avsnitten kommer ut, men jag vet bara att vi har rusat som en raket på poddtoppen. Alltså. Ja, absolut. Det här
så går inte bara skjutningarna som går upp, även vår podd går upp.
Det här går snabbare
än händelser som ser ut som en tanke, som man brukar säga. Ja, visst.
Det här går snabbare än vad det tar för Jonas Gardell att skriva en sån där fantastisk emotionell... Jag är så här så jag skakar när jag poddar. Tack för att du lyssnar på Inaktuellt. Dags att spela Maja kungen utan fläte. Vi kör väl lite country, Hans. Riding on a bullet and pulling out all of his hair. He's got all of his family there. You know what I say? You can't make a record if you ain't got nothing to say. You can't make a record if you ain't got nothing to say. Du kan inte skapa en podd om du inte har någonting att säga.
Det kan man. Men nu ska vi inte reducera oss själva till liksom sådana jävla A-lagare att vi inte ens har någonting att säga. Någonting hade du väl sagt ändå, eller?
Jag
hade ju den där utläggningen om gamla, vad fan var han, vice rikskanslern von Papen, inte sant?
Kristerssons farfar, ja. Exakt. Vi har inte ens tagit upp att Mikael Persbrandt har helt oskyldigt fastnat i en hastighetskontroll. Vi ska prata exklusiva bilar i... Nej, vi får inte bara förbereda oss, Hans. Jag fick inte med den. De plockar ju Persbrandt i hans...
Men håller du på att mala om det fortfarande?
Har jag nämnt det?
Ja.
Alltså,
nej, men han var ute och provkörde en bil och vart stoppade polisen. Det var ingen big deal. Dessutom skrev polisen inte ens upp det som en not i en rapport. Så att det var Persbrandt själv som berättade det där för tidningarna. Polisen förstod inte vad han pratade om.
Jag bara måste fråga dig, Hans. Ja, han körde ju runt i en Porsche Cayman 718, GT4 RS. Och butikspris 1,1 jävla miljoner. Han måste tjäna bra efter att ha fått sparken på Dramaten.
1,1 miljoner, det var en Volvo kostar. Det är inte liksom, jag förstår inte varför du blir så uppjagad över det där.
Nu hör du att Hans har blivit lurad av en bilsäljare. Han har så köpt en Volvo, Volvo SUV för 1,1 miljoner. Ja, hur som helst. Han hann inte få med Persbrandt, men det var alltså ingen fortkörning.
Han är ren som vit som en snö.
Han är lika oskyldig som när Ingvar Oldsberg körde för fort på fyllan och sprang ut i skogen, satte sig på en stubbe och drog i det sista av flaskan. Också kallat efterköp.
Ingvar Oldsberg, det var ju Per Garton för helvete.
Ja, vad är det för skillnad på de två? Nu är det ju Wahlström. Var det Garton?
Nej, men.
Han som efterköp som fick ändra lagstiftningen.
Nej, men. Ja.
Finns många rattfyllare i det här landet. Ingen är oskyldig faktiskt. Tack för att du lyssnar på Inaktuellt. Vi går ut på trevligt dragspel. Har du några sista ord att säga till folket, Hans, innan nästa avsnitt kommer ut om 72 timmar?
Nej, men. Hej då!
Var rädd om er. Och var rädd om varandra framförallt. Tack för att du lyssnar på Inaktuellt. Stöd oss, sprid oss. Och om någon vet vad DAVA är, ring för fan till Missing People.
En del av